Nej, men det är lite som att spy. Det är jättejobbigt innan man spyr. Man har skitdåligt och väntar på det. Och, liksom,
mm.
och sen när man väl spyr, då är det så här. Ja, men det är okej ändå. Det var inte så jobbigt som man tänkte.
Precis, man ska bara lära sig att göra det.
Liksom. Ja, sen efteråt det känns det jävligt bra. Mm. Då är man borta med skiten. Liksom.
Perfekt.
Så är det att inleda Spelcykeln-podden.
Ja.
Varsågod och börja, Leo.
Då ska jag göra det här snabbt nu. Okej. Okay. Ja, men jag tror jag är redo. Nej.
I början var det så här, Oliver var tvungen att köra ett ackord på gitarren varenda gång innan vi skulle börja. Som en så här öppningsjingel. Alltså det här hade varit mycket lättare för dig och mig, tror jag, om vi hade hört jingeln här.
Men just vi kör det, för inte då får man en så här cue att ja, nu måste vi köra.
Ja, precis. Det är som en påbörjan låt och räkna in liksom en, två, tre, fyra så här. Men nu är det så här, det är som att man börjar från en så här void.
Mm.
Liksom bara jättejobbigt. Precis. Ja.
Ja, nej, men vi kör. Hej och välkomna till Spelcirkeln-podden, en podd som vill att man ska prata om spel. Jag heter Leo och med mig idag har jag Alex.
Hallå!
Hej! Så vi är en podd sponsrad av Bottle Drop, en folkölsbutik på Kocksgatan.
19.
Och idag ska vi prata om spelet Donut County.
Precis. Vi brukar ju prata om spel som vi har spelat med Spelcirkeln då.
Yes.
Och det är inte bara du och jag som har spelat det spelet, utan alla andra också. Mm. Men just idag när vi poddar om det här, då är det bara du och jag som är med. Det är den första gången du och jag poddar ihop.
Mm. Eller bara vi två. Vi har ju varit på samma podd förut, men med andra då.
Ja, men exakt. Donut County är ju det 20:e spelet vi tar oss an. Eller 21:a blir det väl. För vi spelade också A Way Out som räknades typ.
Just det. Ja.
Du och jag, Jens typ, eller vad det var.
Och Oliver.
Oliver också, just det. Han brukar alltid glömma. Nästa. Nej, skojar bara. Han är så självklart för mig, så jag tänker inte ens på det. You don't know what you got till you don't get it anymore. Eller vad säger man? Till you lose it.
Ja,
fan vad det heter. Jag kommer inte ihåg exakt hur man brukar säga det uttrycket. Men så är det 20:e spelet. Och det är lite kul för att du är ganska positiv till det här spelet. Så jag är inte så jättepositiv. Det brukar vara kanske lite tvärtom. När vi...
Ja, men precis. Du brukar alltid högt betyg till allting.
De senaste typ spelen har jag typ inte gjort det.
Ja, men du har blivit mer av en kritiker på sistone.
Det som är bitter.
Mm.
Det var bättre förr när vi spelade bättre spel.
Du bara 2020, det här går inte. Allt är dåligt.
Exakt. Vad har vi spelat sen sist då?
Mm. Jag har väl egentligen nästan bara spelat Persona 5 sen senast.
Mm.
Som är då ett JRPG. Jag tror det kanske kom till PS3 redan först egentligen. Nu, jag spelar någon slags remaster-version, Persona 5 Royal, som ska typ ha lite mer content och sådär. Jag vet inte jättenoga vad skillnaderna är faktiskt, eftersom jag aldrig spelar originalet. Men det håller jag på att spela. Och det är ett såhär enormt tidshål. Jag tror jag är uppe i 40 timmar i det. Och jag tror det ska ta typ 100 timmar att klara eller någonting.
Du har ändå hunnit ganska långt redan.
Ja, nej, men det är ju för social distancing. Jag har inget annat för mig, så jag sitter bara hemma och spelar P5 hela dagen.
Men du är typ den enda på ditt kontor där du jobbar som faktiskt går till jobbet. Ja, så du har typ hela kontoret själv.
Mm. Så mina arbetsdagar är ju ändå, då drar jag dit, tar cykeln så jag slipper gå på liksom åka kollektivt och sitta nära folk.
Mm.
Och sen sitter jag själv på kontoret för att alla andra jobbar hemifrån.
Mm.
Men jag behövde lite grejer vi har på kontoret.
Du har kanske inte alla verktyg och grejer hemma att kunna göra spel.
Nej, precis. Det är framförallt... jag behöver PlayStation Dev-kittet vi har där. Och den är dessutom liksom bunden till vårt IP, så den kan man inte flytta på hur lätt som helst.
Nej. Ja, men du sa någonting om att du så här har öppen dörren när du går på toaletten och grejer nu.
Ja, precis. Jag börjar bli så jävla slapp och bara så här... lägger upp, stackar disk i diskon tills på fredagen då jag diskar allting och bara spelar, blastar musik som jag själv vill.
Det låter gött ändå.
Ja, det finns ju sina fördelar. Att spela sin egen musik är riktigt nice. Men överlag så tycker jag det är ganska tråkigt att behöva vara ensam hela dagen.
Ja, det är ju verkligen motsatsen till vad jag gör. Jag jobbar ju som högstadielärare.
Mm.
Så det är massa folk och liv och stoj hela tiden. Liksom. Mm. Men det passar mig ganska bra. Jag tycker det är kul att jobba med dem. Om det är någon elev där nu som lyssnar på den här podden så... Hej, hej. Välkommen till Spelcirkeln. Ja, men Persona sa du till att spela. Har du spelat något annat Persona-spel?
Nej, jag har faktiskt inte gjort det heller. Jag har sett så här, folk i min närhet har spelat. Det finns något fighting-spelsvariant av Persona 4.
Jaha, det är som kom till PS2.
Ja.
Ja, det är det, det är det enda jag har kört, så ja, det är jag, typ det jag vet.
Ja, nej, jag har ingen koll på liksom Persona-serien i sig. Det finns ju typ skitmånga Persona-spel som jag har förstått det.
Mm.
En riktigt gammal serie.
Och de heter lite olika också. Det är inte bara 1, 2, 3, 4 liksom.
Ja, precis. Det finns ju fler än 5 liksom.
Ja.
Även om det senaste heter 5.
Mm.
Men alltså, jag har sett lite av fighting-spelet som inte verkar jättebra. Men, nej men så annars är jag helt ny till serien. Det var liksom, jag tänkte på det, eller jag snackade med en kompis om att jag har inte spelat något JRPG på hur länge som helst.
Ja.
Och ja, men hon tipsade om Persona 5. Så jag tänkte att ja, men vi köper det, kör på det. Så det spelar jag nu och det är, jag vet liksom inte vad jag ska börja prata om Persona 5. För det är ganska spretigt, typ, eller det är så jävla mycket grejer. Så det känns som att jag skulle kunna typ fördjupa mig bara en grej. Det är svårt att bara prata om det fritt nästan. Men basically så är det ju, det finns typ två lägen i spelet. Att en del av tiden så är det mer som ett typiskt JRPG. Att du springer runt i typ som så här, ja, men till exempel ett palats. Och så har du encounters med fiender och turn-based combat. Andra delen av spelet är att du liksom är i, mer i din vardag. Du spelar ju som high school students. Och så hänger du mycket med dina vänner och typ pluggar och grejer.
Lite som Ringo Ishikawa typ.
Ja, men lite liknande på med så här att det faktiskt finns en dagarna liksom går och du, vissa actions du gör typ så här, om du bestämmer dig för att nu ska du plugga, då spenderar du liksom den kvällen på att plugga och så blir det nästa dag.
Det är liksom i cykler, alltså dagar och veckor och sådär.
Ja, precis.
Det känns lite typiskt Japan eller så här JRPG kanske, att det blir så. Det här Shenmue eller vad det heter, det är väl också lite så.
Jag vet inte, jag inte spelat det. Min känsla är att det är ganska otypiskt JRPG, eller i alla fall inte likt de JRPGs jag har spelat. Jag är väl van vid att det liksom, ja, men framförallt typ Final Fantasy-spelen, att du har en tydlig så här narrative progression och kanske så här utforskar en värld. Alla spel, eller alla JRPGs jag har spelat har ju typ varit någon slags fantasy eller sci-fi-värld, och då brukar det vara just, ja, men att man får utforska och uppleva världen som är en stor grej. Men i det här är det ju, du är ju liksom hemma hela tiden nästan, hela tiden. Och de här typiska JRPG-ställena, det är ju att du går in i typ the subconscious av folk, av onda människor som du ska konvertera, typ.
Ja, fint. Inte så döda eller stoppa, utan bara konvertera. Nej,
du ska, vad är det, man stjäl deras hjärtan.
Det låter ju rätt sjukt, men okej.
Ja, men då, det är onda människor, så stjäl man deras hjärtan och så ser de felet i det de har gjort och erkänner allt de har gjort och liksom tar sitt straff, typ.
Ja, men det är lite så i Persona 4 också.
Mm.
Men det tog jättelång tid på oss att komma igång. Jag vet inte, fortfarande inte om det har kommit igång riktigt. Mm. Det tar liksom, alltså, 10 timmar,
ja, men så
nästan in, och så är det fortfarande så här. Så här gör du det här, typ. Och nu är det en jättelinjär konversation här jättelänge och man får inte spara när man vill och så.
Ja, men det var väldigt mycket så i P5 också. Jag tror det var 6 timmar typ som verkligen bara kändes som pure tutorials. Efter 6 timmar tror jag fortfarande att de introducerade nya grejer då och då. Jag satt länge och bara kände så här, kan jag få komma in i så här main loopen och komma in i grejen? Och blev rätt liksom trött på det i början. Men,
Som ganska erfaren gamer, så där, eller väldigt erfaren gamer för den delen, så känns det ju tråkigt och man vill ju ha liksom allting, alla verktyg på en gång och liksom, ja, lite kicka så igång.
Jag kände,
och testa typ, själv. Liksom.
Typ hur de introducerar battles tyckte jag var jättefumligt, för det var typ att du fick spela en strid, lära dig så här basic kommandon. Och sen fick du liksom inte fortsätta hålla på. Jag skulle vilja att de liksom, att jag fick flera battles i rad, så jag fick liksom leka runt med det.
Mm.
Men här var det väldigt så här, men du, här har en strid, så nu har jag lärt dig det. Och sen typ gick de vidare till en annan grej. Sen var det typ långt senare en till strid, och då var det så här, men nu ska vi också introducera den här mekaniken. Så att du får inte liksom strida som du vill, utan du måste trycka den här knappen för att lära dig den här mekaniken.
Mm.
Och det var väldigt tröttsamma tutorial, så jag tycker de överförklarar nästan allting liksom.
Det är som motsatsen till det här Hilix som vi spelade i höstas.
Ja, verkligen.
Det var ingenting.
Nej.
Man fick bara testa runt och försöka förstå det själv liksom.
Mm.
Ja, någonstans däremellan kanske är den gyllene medelvägen då.
Ja, men precis. Alltså det bästa är ju knappast min idé, det är ju världens äldsta spaning, men så här att när tutorials är liksom gömda så att man inte fattar att det är en tutorial, det är då de är som bäst. Att när det bara är, du sätts i situationer där du liksom tvingas lära dig nya mekaniker för att komma vidare, men utan att du har en karaktär som med 5 meningar förklarar att du måste trycka på den här knappen så händer den här grejen.
Det är som att någon skriver den på näsan lite.
Ja, men verkligen.
Jag tycker Naughty Dog är väldigt bra på det.
Mm,
Uncharted och precis. The Last of Us, det känns väldigt så här intuitivt.
Det finns en väldigt bra video av Ego Raptor, som mest är känd för roliga flashfilmer. Men han har en jättebra analys av hur Mega Man X gör sin tutorial. med intro stage, där den, så här, den stannar aldrig upp spelet och förklarar saker, men den gör saker som att du ramlar ner i ett hål på ett ställe och det finns en vägg, och enda sättet att ta sig upp för den här väggen är att walljumpa, och då tvingas du liksom lära dig att, så här, okej, walljumps finns i det här spelet, det är en mekanik, men du behöver ingen som berättar det för dig. Den gör liksom massa sådana diskreta grejer.
Mm, ja, men det är så man vill ha det ju.
Mm.
Mm. Sen när man har lärt sig allting så kan man... Ja, men man kan ju leka runt hur man vill då, medan det sker.
Mm.
Just i Persona var det väldigt så här styrt. Det känns så här superlinjärt liksom.
Ja.
Och sen helt plötsligt öppnas det upp kanske mer och mer. Eller allt på en gång. Jag vet inte hur det kommer bli. Jag har fortfarande inte tagit mig igenom den story-delen liksom.
Nej.
Ja.
Mm. Ja, men vad har du själv spelat?
Jag spelade Final Fantasy 7 igår faktiskt, på tal om JRPG:n.
Mm.
Och ja... Alltså, som jag sagt tidigare i podden, jag spelar det kanske så här, några timmar varje månad. Liksom, så det kommer ta ganska lång tid att spela igenom. Mm. Jag vill vara på ett visst mode, i ett visst mode när jag spelar det.
Mm.
För det är så långsamt i spelet och gammalt och så här, ja. Jag vill känna mig lite trött, men inte för trött. Och lite mysig, men inte för mysig heller.
Mm.
Och ändå lite energi kvar. Och så här, det måste vara en viss känsla liksom, i kroppen.
Mm.
Men igår passade det utmärkt.
Mm.
Och det spelet fortsätter att överraska mig hela tiden. Det är så många roliga nya grepp som tas. Och det är lite fumligt och lite så här, väldigt 90-tal. Men jag tycker om det bara. Det är, och sen är det skitsnygga 2D-miljöer och sådär.
Det är väl 3D-renderingar? Förrenderade 3D-grejer?
Ja, men det är sant. Det är säkert så det är, ja. Men de här polygon-karaktärerna, de är ju bara i 3D. Och de är ganska fula
faktiskt. De är jättefula. Det är väldigt charmigt så här i efterhand. Men det är ju, ja. Har du sett, folk har gjort 3D-prints av de jättelow-poly-modellerna.
Det kan tänka mig.
Ja, de är jättecharmiga på något sätt. Även om jag tycker verkligen spelet är jättefult. Just de modellerna är väldigt fula in-game. Så var de väldigt fina som 3D-prints.
Man skulle ha någon sån statyett hemma kanske.
Mm.
Eller var det liksom stora så här, som människor, stora statyer?
Nej, det var, nej. Jag vet, då behöver du en stor jävla 3D-printer. Eller jag kan ju precis printa ut delar och sätta ihop. Men nej, det här var alltså bara några centimeter, eller kanske under en decimeter höga säkert. Men hur långt har du kommit i FF7? Var är du?
Alltså jag vill inte avslöja för mycket, för att jag lyssnar på en annan podd.
Mm.
Faktiskt Meningen med Pixel heter den. Men det är en väldigt bra podd tycker jag. Men där avslöjade de att en karaktär dör i spelet. Mm. Liksom. Och det var jättetråkigt för mig. Men, ja, men
spelat i hörnet sedan 23 år gammalt.
Ja, I don't blame them. Liksom. Men det var väldigt så här, plötsligt och jag spelade det och bara nej. Så här. Ja, men nu i alla fall så har en stort monster kommit och man är tillfångatagen och spelar som den här Tifa. Framförallt. Cloud kommer inte ens ihåg vad han gör. Han är någon annanstans.
Mm.
Ja, typ så. Mer säger jag inte, för jag vill inte förstöra någons...
Ja, nej, men jag fattar vad du är i så fall.
Ja, du har ju spelat en del, så du vet säkert. Ja, men det är kul i alla fall. CD2 någonstans där måste det vara.
Mm.
Jag har hört att CD3 är lite kortare än CD1 och 2.
Ja, men 3 är nästan bara sista...
Filmer och grejer liksom.
Skiva 1 och skiva 2 innehåller liksom så mycket de bara fick plats med. Och sen det lilla extra som behövdes hamna på skiva 3 liksom.
Mm. Men skiva 1 var väldigt lång. Jag trodde nästan att spelet hade kunnat sluta i slutet av skiva 1.
Mm.
Men sen så bara, aha, det är bara skiva 1 liksom. Mm. Hur lång ska skiva 2 vara? Ska den vara lika lång då som 1?
Mm.
För det var också så här, hela kartan hade man typ mer eller mindre utforskat. Det kändes som i 1. Jag vet inte hur, alltså skiva 1 då. Osäker på hur mycket mer det kommer bli i 2. Alltså om det kommer vara någon nya öar eller någon nya platser som man inte har varit på.
Mm.
Eller att man är lite mer, går på, till samma ställen. Jag vet inte. De är ju väldigt bra på att få en att känna att man upptäcker nya häftiga saker liksom. Mm. Alltså i miljöerna och olika platser och så. Jag hoppas att de fortsätter med nu i CD2.
Mm.
Sen har jag påbörjat Zelda Wind Waker till GameCube. För jag har ju liksom en GameCube hemma som är alltid inkopplad typ i tvn så här, men som jag inte har kört någonting egentligen. Jag har en massa GameCube-spel. Och den GameCuben fick jag av Lauras bror eller Lauras föräldrar, alltså min sambos föräldrar. Den stod liksom i föräldrahemmet bara så här, dammad i någon hylla. Så här. Jag bara, jag kanske kan låna den här. De bara, du kan få den. Jag bara, yes, är det sant? Men man kan ju köra GameCube-spel på Wii, vilket vi också har allt inkopplat.
Mm.
Men jag började köra Wind Waker, det verkar väldigt mysigt. Det var väldigt likt Ocarina of Time, tycker jag, hur det började. Förutom att det är en helt annan miljö såklart. Men det var verkligen så här Kokiri Village-känslan. Till och med den musiken hade de gjort någon take på liksom. Som var annorlunda då, men lät typ lik. Men det jag störde mig på var att det var väldigt suddigt. Så här, nästan vid typ 10 meter framför karaktären blir det väldigt suddigt. Och ju längre bort det är, desto suddigare blir det. Och det är så här, man får nästan lite ont i ögonen. Det känns som att man måste sätta på sig ett par brillor liksom.
Men det här spelade du typ på någon HD-TV?
Ja.
Ja, andra att spelet är liksom för gammalt för en sån tv egentligen.
För Ocarina of Time, alltså många andra sådana spel, det är inte problem alltså.
Okay.
Det här är det för jag spelar ganska mycket gamla spel på olika konsoler. Det här har jag märkt mest skillnad, alltså mest att det blir dåligt. Ja. Så jag blev sugen på Ocarina of Time istället. Så jag körde det på 3DS, den här upphottade versionen liksom. Så jag började köra det typ istället, precis, för det har jag inte klarat heller. Så. Men jag fick ju bra från början, för min spaning försvann ju i och med inbrottet i Mankinds bandbuss förra sommaren.
Mm.
Jag hade kommit till så här djungeltemplet eller någonting, alltså ganska långt in i spelet. Men nu får jag börja om från början då.
Mm.
Men det känns helt okej ändå. Det är ingen idé att vara sur för länge, I guess. Vi har alltså spelat Donut County då, som sagt. Och det är ett ganska litet indiespel. Egentligen gjort framförallt av en person. Han heter Ben Esposito. Jag är osäker på var han kommer ifrån, sådär, men jag tror att det är USA. Det känns som det är när man spelar spelet.
Mm.
Och de andra spelen från samma utgivare då är också från USA, så vitt jag har förstått det. Utgivaren är Annapurna Interactive. Och Ben Esposito gjorde egentligen det här spelet på sin fritid medan han höll på och jobbade på ett spel som heter Unfinished Swan. Unfinished Swan är väl, kan man säga, den spirituella föregångaren till What Remains of Edith Finch. Och What Remains of Edith Finch har vi spelat i spelcirkeln. Det var ett av våra favoritspel, kan man säga. Men vi poddade aldrig om det, eller jag tror inte vi satte några betyg på det heller.
Mm.
Men det var jättemånga som gillade det ganska mycket. Var du med och körde det, eller?
Nej, det var innan jag hade joinat, så jag har fortfarande inte spelat det. Men jag har hört jättemycket bra om det från både er och på andra håll.
Ja, men det är bra. Det är ett jättebra walking sim-spel faktiskt. Mm. Det är riktigt, riktigt bra. Och det var ju det här Annapurna Interactive. Det var deras första utgivna spel, verkar det som, från den här Wikipedia-artikeln jag just nu sneglar på.
Mm. Och Annapurna är publishers, eller de är inte utvecklarna?
Nej, precis. De ger ut spel. Jag vet inte hur, liksom, vad gräns, hur, ja, vem det är som gör vad och sådär, men de ger väl ut spelet framförallt. Och sen har de släppt Flower också, men det är egentligen bara en sån ny utgåva, I guess, till liksom Microsoft och iOS. Flower har ju funnits på PS3 typ aslänge, va?
Mm.
Ja. Sen spelet som heter Gorogoa. Har du talat om det?
Mm.
Det är en så här konstnärligt pusselspel, lite så logik. Det ser lite ut som surrealistisk konst, modernistisk, någonting sånt. Och så kan man pussla ihop olika bilder och så här tänka logiskt på något sätt i olika former och så. Lite IQ-pussel nästan.
Okay.
Och det verkar skitcoolt. Det kanske vi borde köra med spelcirkeln någon gång.
Mm.
Sen 2018 där, då släppte de Donut County och sen släppte de också Gone Home. Fast det har ju funnits sedan tidigare, men då var det till Nintendo Switch och iOS då. Och förra året släppte, det är utgivaren nu, alltså Annapurna Interactive. Då släppte de ett spel som heter Outer Wilds. Och det är ett spel som inte bara finns på Xbox One och PlayStation 4 utan också till PC. Men då är det Epic Game Store. Epic Game Store.
Epic.
Jävligt epic.
Ja.
Så det finns inte på Steam och sådär. Och det kom ju ett annat spel förra året. The Outer Worlds.
Mm.
Så de spelarna har blandats ihop ganska mycket. Och det har lett till en del förvirring. Liksom.
Mm.
Men The Outer Worlds, det vill säga det här rollspelet då, är ju en helt annan grej än Outer Wilds.
Precis.
Som Annapurna Interactive har släppt. Och Outer Wilds, förlåt. Men jag säger fel.
Ja, nej, I can't blame you.
Det verkar vara någon så här, typ att man är i någon, man åker rymdskepp och jag vet inte, det är typ att det solsystemet man är i förstörs.
Precis.
Varje 18 minut eller något där och sen så börjar man om och så. Det har jag fått ganska mycket praise för ändå.
Mm, ja, men jag har hört lite från kollegor som har verkligen gillat det. Men de har också varit så här, de har varit ganska vaga när de pratar om det för att de vill inte spoila det liksom. För att det ska tydligen vara, jag tror, ja, det låter som att det är en sån här grej som verkligen är bäst att uppleva first hand.
Mm, ja, men en speciell upplevelse liksom.
Mm.
Lite så som The Stanley Parable hade varit kul om det var. Alltså, hade upplevt det från
uff, burn. Men ja.
Nej, men alltså du och jag visste ju så mycket om Stanley Parable att det inte blev kul.
Ja, men precis. Ja, men jag håller med. Det var svårt att, det var inte chockerande så här många år efter att det kommit att uppleva de twistsen liksom.
Så kanske det blir i Outer Wilds om 10 år. Jag vet inte om det kommer få så stor uppmärksamhet. Förmodligen inte, men ja. Men det Stanley Parable i alla fall, det var ett spel vi pratade om i förra podden. Och som vi har spelat tidigare med spelcirkeln då. Sen släppte de också Journey till Microsoft då, alltså Epic Game Store till iOS. Till sån här PS3-spel, va, som har fått ganska mycket praise liksom.
Mm.
Ännu mer än Flower ju egentligen.
Ja, väl, ja, ganska mycket mer än Flower tror jag.
Ja, faktiskt. Telling Lies gav de ut också. Det är det här uppföljaren kan man säga, eller inte en regelrätt uppföljare, men det är, första spelet heter ju Her Story, sen släppte samma utgivare, Sam Barlow, Telling Lies. Det är någon så här FMV-spel där man ska reda ut någon historia liksom, med olika tapes, så här detektivgrej eller liksom polisförhör och sånt.
Mm.
Och det är en del kända skådespelare med i Telling Lies, men jag tror att det spelet liksom var lite för hypat. Eller det, ja. Jag har hört att den ska vara superbra, men det är säkert många som gillar det också. Sayonara Wild Hearts släppte de också förra året. Annapurna Interactive. Och det är ett spel du har spelat och pratat om här i podden.
Precis. Nej, men det, ja, jag pratade ju om det i något avsnitt när jag just hade spelat det. Och det är utvecklat av de där, vad fan heter de, typ Simogo?
Ja, Simogo typ.
Ja. Som gör ganska mycket balla, liksom, experimentella spel och väldigt olika spel varje gång. Sen här Wild Hearts var ju så här, då är skitfint, men jag tyckte inte det var jättekul att spela tyvärr.
Nej, okej. Okay. Någon musik spelar jag precis. Ja,
ja precis. Spelar en musikvideo i deras tagline, liksom.
Mm. Ja, sen här Annapurna Interactive också släppt Kentucky Route Zero, alltså hela spelet i sig. Det har ju funnits jättelänge, men nu, det är de som ger ut liksom hela paketet, alla episoder.
Mm.
Så det är någon sorts så här indie, liksom, utgivare så, som har ganska många bra spel i sin katalog. Jag nämnde inte alla deras spel nu, bara en handfull sådär. Och det är kul att Ben Esposito fick chansen att släppa sitt ganska lilla indie-spel, Donut County, med den utgivaren. Och det här Unfinished Swan som han jobbade på medans, han gjorde Donut County helt själv. Det är inte släppt av Annapurna Interactive tror jag, men även om det är typ föregången till What Remains of Edith Finch. Hade du spelat The Unfinished Swan eller Unfinished Swan?
Nej, jag har typ sett lite när en kompis spelar. Och det verkar jävligt ballt. Men jag har sett typ lite, jag har sett mest sista banan och lite av första banan. Så jag har en ganska konstig bild av det kanske.
Men, är det ett walking sim också?
Alltså jag vet, det var väldigt länge sedan. Men det jag minns är att du går väl runt och skjuter färg på saker. Det är väl huvudmekaniken. Jag tror spelet börjar så är det typ bara helt vitt eller bara helt svart. Och så har du en annan färg som du skjuter på väggarna för att ens få någon slags blick om 3D-spacet du är i.
Är det ett första personsperspektivspel?
Ja, det är det.
Ja. Okej, okay, men okej. Okay. Det är inte som det här gamla Wii-spelet The Blob. Där man ska bara kasta massa färg överallt på en sån här grå värld. Alltså så här plattform. Det är lite mer konstnärligt. Och,
ja, men det tror jag. Ja. Det är någon slags story.
Det måste man ju nästan spela.
Ja, men jag tror faktiskt det är bra.
Hur som helst, Donut County kom höstterminen 2018 till olika plattformar. Lite olika tidpunkter på hösten där. Och det sen tidigare har varit nominerat liksom ganska mycket på så här indie-festivaler och sånt. Och han har väl presenterat vissa banor och så där. Jag vet inte exakt hur det var innan. Om det fanns liksom en lång demo eller så. Men spelet kom i alla fall, hösten 2018.
Mm.
Och det var nominerat till en massa olika såna här festivaler och tävlingar och allt vad det är för någonting. Men vann egentligen inget. Det vann ett pris. Mobile Game of the Year.
Mm.
Och jag kommer inte ihåg vilken tävling det var. Alltså vad den hette. Whatever. Det var ingen jättestor liksom. Mm. Och idén här då, till hela spelet, kom från ett skämtkonto om Peter Molyneux.
Mm.
Den gamla klassiska legenden liksom inom spelutveckling.
Mm.
Ett skämtkonto som heter Peter Molyneux på Twitter. Och 2012 skrev de något sånt här typ, åh, tänk spela med ett hål som sväljer saker.
Mm.
Och då tänkte Ben Esposito säkert när han såg det, ja men det går ju kanske att göra ett spel av det här.
Mm.
Och det är det spelet är ju, man är ett hål i det här spelet.
Precis.
Så sväljer man olika saker och blir större och större.
Man kan ju nämna det om Peter Molyneux också, att han är ju så här känd för att ha ganska så här stora idéer och sälja sig själv väldigt mycket.
Väldigt mycket hype.
Ja.
Han har gjort
Black and White är väl hans mest kända, tror jag.
Ja, men precis. Och Fable-serien också.
Ja.
Lionhead Studios hette dem. Jag vet inte om de finns längre.
Ja, jag vet inte heller.
Men jag vet att han gjorde en sån här strategispel som kom i början på 2000-talet också, där man skulle para ihop olika djurdelar och så här, bygga olika typer av djur. Mm-hmm. Lite som Spore, fast långt innan det kom.
Okay.
Och så var det så här, ja, RTS typ. Det var ganska weird liksom.
Han har ju också gjort någon så här flummig spel slash happening, som var någon sån här knapp. Jag vet inte exakt vad som var grejen, men det var bara en knapp och det var, man kunde gå in online och trycka på den här knappen och personen som tryckte den miljonte gången eller någonting skulle så här typ få någon så här skitcool grej. Men jag tror det var lite antiklimax när det väl hände och sådär. Men det är liksom,
det brukar vara det när han snackar om saker.
Ja, men precis. Det är liksom lite det han är känd för, de här stora konstiga idéerna men som kanske inte leder någonstans. Det är väl därifrån det här, parodit Twitter-kontot kommer ifrån också.
Ja, det är därför det existerar ens. Ja. Ja, den mannen förtjänar kanske ett helt eget avsnitt med alla spelen han har varit verksam i och sådär.
Mm.
Och gett upphov till. Men hur som helst, det blev ett spel av den här konstiga skämtidén som inte ens Peter Molyneux har litat på. Och det här med att svälja saker om man är ett hål liksom blir större, större. Det var ju ganska direkt inspirerat av ett äldre PS2-spel som heter Katamari Damacy.
Mm.
Och som jag vet att du har nämnt i ett spelcirkel musikavsnitt tidigare.
Mm. Precis, jag spelade introlåten från We Love Katamari.
Ja, just det.
Mm.
Så där är man ju en... Ja, berätta vad man gör där. Du kan det bättre än mig.
Du är en liten prins som rullar en boll som är Katamarin liksom. saker fastnar på den här bollen så att den blir större och större. Så du får en snöbollseffekt. Och desto större bollen blir, desto större saker kan du rulla upp. Och så har de gjort massa olika banor med där du rullar saker på olika sätt eller olika anledningar. Och det, liksom, det skalar upp vissa banor så slukar det liksom hela städer till slut. Och...
typ universum eller så?
Ja, men så, hela målet med spelet är typ att du ska rulla upp solen.
Ja, det är lite som det här spelet fast tvärtom.
Mm.
På något sätt. Ja, men vi, utöver att spelet går ut på att man är ett hål som ska svälja saker, jag har ju inte sagt så mycket om vad det går ut på. Men
det är utöver vad det går ut på, jag har inte sagt vad det går ut på.
Ja, inte, men vad det är och ja, hur det ser ut och alla de här sakerna tänkte jag. Men bara lite att börja med, vad är dina första intryck av det här spelet? Kommer du ihåg vad du tänkte när du började spela det?
Ja, men när du först startade så, det började med lite så här dialog och någon slags cutscene, I guess. Jag tyckte det var liksom, det ser väldigt mysigt ut. Jag gillade, de har liksom så här, lite komisk chill-dialog är väl hela, är väl ett sätt att sammanfatta dialogen som finns i det här spelet. Och den funkade för mig. Det var liksom, det är någon tjej som ligger och textar med en tvättbjörn. Och jag älskar ju tvättbjörnar överlag, så jag blir typ fnissig bara att du är en tvättbjörn med i spelet. Så de hade ju mig där direkt. Så det var liksom mina första positiva intryck. Sen typ första banan. Först liksom banan i spelet, när du är i hålet, då är det väldigt simpelt. Du verkligen bara slukar lite grejer. Det finns ingen tidspress eller pusseldel liksom, utan du bara tar mindre saker och blir större tills du blir stor nog och tar de större sakerna.
På någon sån här bakgård till någon trailer park. Precis. Eller någonting sånt.
Och mitt intryck då var lite såhär, bara, ska det här vara allt eller? Och jag tänkte väl mycket, typ i Katamari brukar du ha en tidsbegränsning eller så för att göra någon slags challenge. Jag tänkte då att så här, om det här bara är allt, då blir det jättetråkigt. Men sen blev det mycket bättre. Alltså de introducerade nya grejer och så. Men det kommer vi väl in på så småningom.
Ja.
Vad hade du själv för liksom första intryck?
Jag tänkte på att grafiken var väldigt så här glad och liksom mycket starka färger och lite som naivistisk konst. Mm. Mycket lik det här Shelter typ. Mm. Det är svenska spelet där man är ett lodjur, i alla fall i första spelet. Och...
grävling i första, lodjur i andra.
Ja, just det, så var det. Ja. Ja, tack så bra. Och nu har de släppt ett spel, eller ska släppa ett, där man är en elefant, har jag för mig.
Ja, nämen.
Mm, trean. Så lite likt det liksom, och så här glatt och glattigt. Och jag tyckte det var väldigt tillfredsställande att svälja en massa grejer med det här hålet. Liksom. Mm. Det var så skön. Det är ganska skön fysikmotor ändå liksom, i det här spelet. Precis som Jonathan nämnde på spelcykelmötet där för en vecka sedan, att den är ganska långsam också. Det känns inte jättetungt, alltså många grejer, utan, mm. Men det är ändå tillfredsställande och härlig. Sen var jag förvånad över att det ens var en story i det här spelet. Jag trodde det skulle vara lite mer som typ Angry Birds eller någonting, att det bara så här var jättemånga banor på rad och alla banor introducerade någon pusselmekanik och sen kanske man gjorde samma pusselmekanik fast svårare i nästa bana och sen introducerades en ny tredje eller något sånt där. Men det var liksom en story med den här tjejen, vad hon hette.
Ja, jag minns inte vad
hon hette. Och så tvättbjörnen som hette något på B.
BK.
Ja, BK, ja. Mm. Det var väl deras lilla grej där, liksom. De skrev till varandra. Och, hela spelet går väl ut på att de ska samla, liksom... Eller de i den här byn, Donut County, så är det alla som bor där som beställer en donut, alltså en munk då. Och det betyder att det kommer ett hål.
Precis.
Som sväljer deras hus och allt ja. Och det, de själva också.
Ja, men upplägget för storyn är ju framförallt att själva storyn tar ju startpunkt i liksom, att man har redan svalt typ alla som bor i den här staden. Och alla sitter där och skäller ut BK för att han har fuckat upp allting och förstört allt och svalt hela staden ner i det där hålet.
Ja, för det var han som var delivery guy för precis. De här munkarna som var hålet, inte munkar.
Och sen får man ju spela då framförallt flashbacks. Att så här, varje, du pratar, det är en karaktär som berättar om så här, hur den blev slukad typ, och sen får man spela att sluka den karaktärens liksom bakgård eller hus och sådär. Och, ja, och det är det som är upplägget.
Ja, men det är lite likt... Ja, jag tänkte på Mafia City of Lost Heaven. Så här, för att det är också att man vet vad som händer till slut. Man ska bara spela fram till den punkten. Jag tycker ändå om sånt upplägg.
Mm.
Sen tyckte jag kanske att det var lite så här väl att ta i kanske i det här spelet. Så det hade inte behövts liksom, eller så. Men jag gillar ändå idén liksom.
Mm.
Ja, så vi kan ju gå igenom storyn lite grann och säga det redan nu då, borde sagt det tidigare kanske, att vi kommer ju spoila det här spelet ganska friskt.
Mm.
Och jag tror inte att det här spelet kommer vara tråkigare att spela om man vet vad som kommer skall. Vi Nej. Kanske kommer avslöja vissa pussel i och för sig, och det är väl det som i så fall är tråkigt. Men själva storyn tycker jag inte är så här, åh nej, du avslöjade den här grejen liksom. Även om det kan vara lite kul att uppleva storyn också. Men ja, men så spelar det tar väl typ 1 eller 2 timmar att spela igenom.
Mm, något sånt
där och lyssna på det här efteråt om ni vill. Vi får se om, det här, vad heter det? The Haunted Island, Frog Detective Game.
Mm.
Det hade vi podd om och då poddade vi typ lika långt som spelet var.
Så ja,
vi får se om du och jag lyckas göra det nu här idag med Donut County. Men ja, vi ska avslöja lite hur storyn slutar och sådär då. Poängen är väl lite att den här BK som har svalt hela stan ska liksom förstå lite grann att han eller hon eller hen eller har gjort en dålig gärning.
Mm.
Och förstört allas hem och så. För det är väldigt svårt för henne att förstå det, verkar som. Och den här tjejen som är lite den andra huvudkaraktären försöker få honom eller henne att fatta det.
Mm.
Och till slut så förstår väl tvättbjörnen det, typ.
Han verkar väl, alltså, han är med och fixar. Han hjälper alla att komma ut ur håret, eller håret, hålet.
Precis, och, för det är liksom 999... feet eller vad det var, under staden, typ så här, i någon så här grottsystem liksom. Allting har hamnat där i en stor hög typ. Så det är där de här dialogerna utspelas liksom, där de pratar med varandra och, om vad som har hänt typ. Och BK är så här, vadå, jag har inte gjort något dåligt så här. Och helt orimligt liksom. Men det visar sig att det finns en chef här, tvättbjörnchefen typ, eller hur? Alltså det är inte bara BK som är antagonist, utan det finns en riktig antagonist. Det är den här Trash King.
Trash King, ja.
Som har
TK.
BK, TK. Som har kommit till Donut County för att samla mer skräp. För att det blev slut på skräp någon annanstans, antar jag. Och i USA är ju tvättbjörnar på många ställen jobbiga lite som råttor och sådär. Liksom, att de tar sig in överallt och är jobbiga och förstör saker och letar efter skräp. Det är någonting som känns obekant här i Sverige, men det är ett riktigt problem i norra Amerika. Så det är en släng mot det djuret, kan man säga. Det här spelet lite grann. Att de är så jobbiga och bara leta skräp och förstör folks liv. Liksom.
Men de är ju så söta.
De är ju så söta. Ja. De har tydligen jätteavancerade fingrar, har jag förstått det som.
Ja.
Eller hört eller läst eller sett. Att de har liksom, de känner grejer med fingrarna likt människor. Vi är också väldigt avancerade händer. Mm. Ja, som apor också, har säkert också det. Men de är ju inga apor. De är ju någon sorts, jag vet inte vad de är. Men...
Rodents, vad heter det på svenska?
Gnagare.
Ja, precis.
Mm. Det är coolt ändå.
Tror jag.
Jag tänker att det är som någon sorts konstig utter typ, men jag vet inte.
Ja. Jag vet inte, men de har ju liksom fingrar proper och liksom tar tag i saker och tvättar dem och sådär.
Mm. Och Trash King är ju ganska ond och har en sån här huvudkvarter i alla fall. Då ska man med hjälp av det hålet infiltrera den här basen och liksom förstöra för Trash King. BK är den som ska göra det. Och chefen försöker liksom att få över BK till den onda sidan, eller till the trash side liksom. Man ska stoppa in handen i någon så här glasskål där det finns en pickle.
Ja, eller det Trash King, hans hand är fast i en pickleskål. För att han vägrar släppa i pickeln. Pickeln är för bred för att få ut ur, inte skål, vad heter det? Jar.
Burk.
Burken, ja. Men han liksom är för girig för att släppa den här pickeln. Så han lever liksom med handen i en pickle jar.
Mm. Och han vill att BK också ska stoppa in handen i någon annan jar. Eller någon pickle liksom. För det är som en symbol för hur girig man kan bli liksom. Man är så girig att det går ut över en själv så här väldigt direkt liksom. Ja, men så räddas staden och allting åker upp till ytan igen och allt blir jättebra typ. Det är väl typ storyn.
More or less.
Spelets upplägg var ju lite så att man spelade en bana liksom. Där hålet började ganska litet och blev större och större. Oftast var det på någon bakgård eller någonting. Och det slutade med att man svalde ett helt hus och liksom... Stora klippor och grejer liksom, som låg in till huset och träd och sånt där. Men större än så blev det ju sällan. Du snackade om Katamari Damacy där det slutade med solen.
Precis.
Det var ju inte att man slukade hela stan.
Nej.
Det var någon gång i slutet, de har styrt en orkan typ så här, som hade sönder hela det här komplexet där Trash King hade,
just det,
hade tagit ledningen då. Och sen var det någon gång när man slukade en massa bilar ner i ett hål också. Som var kanske lite större, men större än så blev det i alla fall inte. Och efter varje sån här bana då fick man ju någon så här reward-grej liksom. Det kom upp en mätare som bara började på level 9 tror jag.
Ja, precis.
Och slutade på level 10. Så det var så här lite konstigt att det började, alltså.
Ja, men det var väl så här in-story för att, ja men det är någon liten så här meta-story att BK styr ju det här hålet via någon app som han har på sin platta. Och han vill liksom sluka saker för att samla poäng för att när han kommer till level 10 så får han en quadcopter.
Ja, ja, ja.
Och den quadcoptern får han ju på riktigt när han har klarat, gjort det här liksom i appen, som i och för sig också styr hålet på riktigt. Det är ganska udda. Men så därför tar det liksom spelet avstamp i att du är redan är på level 9 och du vill liksom, ja, du styr hålet för att du vill få en quadcopter.
Precis, och det finns en sån här Trashopedia som berättar en liten mening om allt man sväljer eller varje sak eller föremål man har svalt.
Så. Efter varje bana så får du liksom en lista på allt du svalde under banans gång. Och så är det en beskrivning berättad av BK basically för varje item som ofta är rätt komisk.
Ja, men den är lite rolig. Jag tyckte först liksom, vad är det här? Så här, det passar inte in. Men sen, det hade ju, som du sa, en poäng i historien där. För att det var ju BK som själv spelade det här hålet. Mm. Och Trashopedia var faktiskt lite rolig när man började läsa den.
Mm.
Men det blev ju lite svårare och svårare hela tiden också. Inte jättemycket. Det var ju, man kan säga att spelet var lite uppdelat i två. Liksom det, å ena sidan det här med att liksom leka runt och svälja saker. Och liksom att det är skönt och roligt. Och det ser lite goofy ut. Och å andra sidan det här med att det ska vara lite pussel, lite grejer liksom. Man ska, till exempel vid ett tillfälle skulle man få en morot som fastnade i ens hål.
Mm.
Och då skulle en kanin liksom springa runt i någon typ, inte labyrint, men en liten bit.
En liten hage som du ska lura ut den ur typ.
Ja, och när den har kommit ut från hagen då kan man fortsätta svälja saker typ.
Mm.
För då äter den upp moroten så den inte fastnar längre i sitt hål.
Ja, men varje bana introducerade ju liksom någon ny twist.
Ja, nästan varje bana va, eller?
Ja, det kan, ja, men i stort sett varje, det är framförallt i slutet. I slutet började de istället köra typ att de kombinerade allt du hade lärt dig. Men överlag var det typ att de så här gjorde, nu behöver du den här moroten för att locka kaninen. Eller med den banan du skulle få in en så här orm i hålet, så att du med ormen som stack upp ur hålet kunde trycka på vissa knappar.
Ja, och vatten kunde komma in i hålet. Och så var det en fågel som kunde dricka upp det här vattnet och sådär och...
Jag tyckte det var väldigt kul också första gången du fick popcorn. För då var det först att du svalde jättemycket majs ner i hålet. Senare under banan så kunde du få in eld i hålet. Och då bara sprutar upp popcorn som poppas av hålet.
Mm.
Som du använde för att, jag minns inte ens
vad. Ja, men när man svalde popcornen så blev hålet ännu större tror jag.
Var det inte att du måste skjuta popcornen på någonting för att något skulle hända också?
Nej, det var väl några fyrverkerier i någon annan bana tror jag. Jag är för med det.
Men mycket sånt. Och sen, kaninerna var ju också, när du väl fick ner två kaniner i hålet. Då fick du ju jättemånga nya kaniner. För att de bara fortplantade sig skitsnabbt, sådär, som kaniner gör.
Just det tänkte jag inte på. Det... ja, det var någon mening om det också, där i Trashopedia, att de förökar så mycket. Liksom. Mm. Och sen en funktion som är ganska viktig sen i senare delen av spelet, det är väl den här katapulten. Att man kan skjuta upp föremål man redan svalt.
Mm.
Och då kan man också skjuta upp det föremålet som på något sätt har med pusselmekaniken att göra.
Mm.
En höna eller en groda eller vad det kan vara. En groda som sväljer olika flugor eller olika saker som sitter fast liksom, ovanför hålet då. Eftersom man är som hål bunden till marken så kan man inte göra grejer ovanför. Så då måste man ha en groda som gör det åt den.
Ja.
Så ja, men det var väldigt kul faktiskt. Jag känner mig nu så redan bara för att det du och jag sitter där känner mig så mer positiv i spelet än på spelsäkermötet så whinade jag så jävla mycket.
Mm.
Jag kommer till det sen.
Ja.
Alltså whinandet.
Be prepared.
Ja. Men det var ju kul i slutet när man liksom. Då gick man i det här företagskomplexet där Trash King höll till och skulle ta sig till honom, till hans huvudkontor. Liksom.
Mm.
Och då fick man gå in i olika rum i det här hålet och så.
Precis.
Det var lite mer som ett riktigt spel. Alltså.
Mm. Eller det blev som en större grej att det inte var... Tidigare var det verkligen tydligt enskilda banor. Det
här
var
som lite... Angry Birds lite så. Liksom.
Ja, men också var liksom som en screen också. När du infiltrerade komplexet var det liksom du gick mellan rum och gjorde olika saker och låste upp olika delar och det var väldigt roligt. Jag tyckte det var kul för att det var så oväntat från... Det skilde sig så mycket från upplägget på tidigare spelet. Och det blev en sån annan känsla.
Mm. Spelet hade väl ganska okej musik också, eller hur? Mm. Det var tydligen Solver, alltså 1 timme och 40 minuter på YouTube. Jag vet inte om det är så här att de har loopat och så, att de har gjort det längre. Men det är ju ganska imponerande för ett spel som är typ kanske till och med mindre än 1 timme och 40 minuter långt.
Mm.
Det var vissa stycken som kom tillbaka, den här Trashopedia-låten och så.
Mm, ja, menylåtar och sånt där.
Ja, exakt.
Men det är en ny låt på varje bana.
Ja, så att jag hann riktigt aldrig få grepp om musiken. Alltså, den passade och den var nice, men det var inte som att jag blev typ så här kär i den så som jag kan bli i musiken i andra indiespel.
Mm.
Kanske för att den inte återupprepades och de gjorde ingen så stor grej av musiken.
Jag upplevde att musiken var väldigt... jag tyckte den passade in väldigt bra. Jag tyckte den gav mycket till helhetsupplevelsen. Men jag kommer ju, som du säger, jag kommer knappt ihåg någon av låtarna.
Mm.
Det jag kommer ihåg är ju den här låten som låter som en annan känd låt. Oliver kunde namnet på vem som hade gjort
Opus, någonting, något liksom klassiskt stycke.
Ja, den här Gymnopedien eller vad heter det, något sånt.
Ja, ah, okej. Okay. Gymnopedia, vad är det?
Jag vet inte. De heter något sånt. Jag har säkert sagt något slightly fel här. Men de är jättefina. Och det är en låt som låter väldigt mycket som den mest kända sån låten.
Mm. Ja, men vi kan ju kanske spela upp den det här någonstans medan vi pratar.
Precis.
Vi får se vad jag klipper in.
Ja.
Men musiken i alla fall, den har inte Ben Esposito gjort, utan det är väl någon annan som har gjort den.
Han hade gjort delar av musiken, tror jag också.
Är det så?
Jag kollade creditsen, han var
imponerande. En av musikerna. Kul. Ja, men det är ju väldigt passande musiken då, den känns väldigt tight liksom.
Mm.
Och jag tycker hela spelupplevelsen känns ganska tight. Så här.
Mm.
Fysik, det funkar liksom, även om det är fysikpussel och så, det är liksom inget som är så här buggigt och knappt.
Mm.
Och man vet vad man ska göra oftast och det är liksom koncist och så här, inte för konstigt eller någonting.
Det känns som att de har fått ihop en bra liksom, enhetlig estetik med så här visuals och grafik och storytelling och liksom hela paketet.
Ja, det är ett tajt paket faktiskt, det stämmer. Sen om man gillar det paketet eller inte, det är en annan fråga.
Mm.
Eller en annan sak. Men vi kan ju ta kanske lite vad vi gillade och inte med spelet, nu när vi glider in på det sådär. Vill du börja berätta lite om vad du tyckte var nice? Är det något som inte har nämnt än sen du, eller något sådär, om du vill ta någon generell sammanfattning.
Mm, nej men jag tyckte storyn och dialogerna var roliga. Jag minns att jag kollade trailern för ganska länge sedan och den sålde mig rätt bra, för då är det också mest bara, det är mycket klipp från dialogerna som jag tyckte var roliga. Och sen tyckte jag bara det var så här, gameplayet överlag är ganska harmoniskt och härligt. Även om pusslerna inte är något så här, de är sällan särskilt svåra och inte jättekreativa, så tycker jag ändå de var bara så här tillräckligt mycket att göra för att det skulle fortsätta vara intressant. Jag tyckte det var nice att de verkligen introducerade någonting nytt hela tiden. Och det de introducerade var ofta någon rolig twist. Som så här, men hur plötsligt fick popcorn, eller att kaninerna fortplantade sig. Att det var så här mycket humor i mekaniken när de var till hela tiden.
Ja, men jag tyckte också, som jag sa tidigare, det var ett bra paket. Liksom. Det var, vissa platser var fina också rent grafiskt. I slutet här, den här högkvarteret som låg uppe på en kulle, så var det natt liksom, och så såg man ut över den här staden typ. Det var ganska mycket i bakgrunden, men jag gillade, det var fint liksom. Många, det var en del sådana grejer som var nice. Jag tyckte också om att den här krokodilen som låg och sov hade en radio som var diegetisk, alltså att musiken spelades upp i spelet för dem i spelet. Mm. Så när man svalde radion, då slutade musiken liksom.
Mm.
Det var en rolig detalj. Och så var det väl någon, det här som sa att Trashopedia var lite kul ibland liksom. Även om det kanske blev lite mycket och lite såhär, ja, såhär.
Mm.
Men den var helt okej liksom.
Det är också helt optional liksom, så det är ju väldigt tacksamt på det
sättet. Ja, man kan ju skippa det helt verkligen alltså. Jag är ju så himla såhär tvångs, liksom, jag måste göra det som finns typ. Sen var det någon konversation där i början, när det var någon tyckte att någon ljög lite grann. Det var såhär, this story is full of holes.
Mm.
Det tyckte jag var ganska roligt.
Mm.
Nice, passande musik. Jag fick också ett achievement som var game over achievement.
Mm.
Och det var när jag, på sista bossen, den här stora quadricopter som man mötte i slutet och skulle kasta upp bomber på. Den förlorade jag, egentligen var den inte så svår. Jag bara fattade inte hur man skulle göra. De här små bomberna som man kunde svälja kom typ inte så ofta för mig, så jag trodde att det var något annat man skulle göra. Ja, whatever. Och då dog jag, eller hålet dog, eller jag vet inte hur det funkar. Men
de fyller väl hålet med cement?
Nej, det var det här skeppet där de styrde hålet ifrån, den här ballongen. Det var den som de
blåste iväg.
Ja, någonting, eller sprängde eller någonting.
Mm.
Och då visade det sig att BK och den här tjejen som också är huvudroll, de spelade hela det här spelet hemma på sin tv typ.
Mm.
Så inte nog med att i spelet så spelar man ett iPad-spel, utan också hela spelet var ett spel i spelet. Så det var så meta, då var det sån här story, de bara, vi måste klara av den här bossen igen, så här BK och den här tjejen sitter och spelar liksom.
Mm.
Så det var lite Oväntat faktiskt.
Mm, men lite easter egg. Jag kollade faktiskt, jag kollade upp det på YouTube efterhand nu när, efter att ha hört från dig att det fanns.
Ja, för det var ju bara jag som misslyckades på den här delen och fick det där achievementet. Av alla oss i spelstriken, hur många var vi? 8 kanske som pratade om det här spelet.
Ja, något sånt.
Ja. Men det var väl det typ jag tyckte om. Det var inte så mycket, det var lite små grejer här och där. Så här, generellt att det var liksom, som sagt lite tillfredsställande att svälja grejer och så.
Mm.
Framförallt till en början kanske. Ja, var det någonting du kände var mindre nice med spelet då?
Alltså överlag egentligen inte typ. Alltså jag tyckte, det är väl typ, det är en bana där det är lite pusselrelaterat, det är helt mörkt. Och du måste tända en lampa och hålla på. Ja, just du tänder en lampa så lyser ur ditt hål. Och så flyttar du hålet för att se vad som finns omkring.
Och en dörr liksom som öppnas på glänt så ser man lite grann. Liksom.
Just det.
Ja, så där det är ljust på andra sidan dörren.
Ja. Mm. Ja, den banan tyckte jag var lite så här, lite störig typ. Så jag tyckte bara jobbigt att inte se. Mm. Men annars tyckte jag, alltså jag har väl typ inga klagomål på spelet. Jag tyckte det bara var liksom väldigt nice för den lilla erfarenheten det är.
Mm. Precis, och här till skillnaden för oss två, utöver att vi tycker lite olika, men också att vi spelade den på väldigt olika sätt, tror jag.
Mm.
För du spelade den på...
Jag spelade på Switchen, så jag satt med en handheld i min säng någon kväll, ja, men så här, och mysspelade typ.
Och det här hålet, hur styr man det på Switchen?
Du kan styra det med touchpaden på Switchen, och det är väl så man kör också, man kör mobilt förstås. Och jag provade det lite snabbt, men jag tyckte det var störigt för att mitt, då är mitt finger i vägen så jag ser inte lika bra. Så jag körde vidare med bara med Joy-Consen liksom.
Och den känns skön och sådär, responsiv.
Ja, men det är såhär, det enda du gör är att dra i spaken för att flytta den basically. Mm.
Och trycka och den lyssnar på en gång liksom.
Ja.
Ja, för jag körde ju på PC med mus.
Mm.
Och den var inte så responsiv, den liksom laggade efter lite så här. Och, ja, alltså jag tror att det här spelet hade varit mycket skönare att ladda ner till min iPad hemma och spela på. Om jag hade vetat att det var den här typen av spel hade jag definitivt gjort det, så här i efterhand liksom.
Ja, men jag tror också att så här, en valfri mobilplattform är nog det bättre sättet att uppleva det här spelet.
Ja, det vann ju Mobile Game of the Year av en anledning liksom. Det känns inte som ett spel där man sätter sig ner vid sin dator och så här, nu ska jag spela det här spelet. Mm. Liksom, utan det är lite så här, man kanske spelar lite på tunnelbanan eller liksom när man sitter och chillar lite i soffan eller sängen typ.
Ja, ja men också, jag tror också att det är en bra couchgaming-spel. Alltså om du har konsol till en tv och en skön soffa att liksom sitta i en sån och slöspela. Men att sitta vid en PC från ett skrivbord känns liksom som helt fel läge för det här spelet.
Nej, precis. För det jag gillar med den typen av spelande i rollspel och strategispel så man har mycket mer kontroll och liksom man är mer involverad i liksom spelet på något sätt rent taktilt typ så, känner jag ofta. Men i det här spelet behövdes inte det och med musen blev det ju faktiskt sämre också.
Mm.
Jag vet inte om man kunde ställa in det i inställningarna på något sätt men att få den liksom mer responsiv men jag kollade inte in det, jag trodde det skulle vara så som det var. Men då kan jag ju berätta lite om vad jag inte gillade med spelet. Nu kommer en lång radda med saker här så be ready. Till att börja med, som jag sa tidigare, de här två olika delarna som spelet vill göra. Det är å ena sidan det här fumliga, liksom svälja grejer och att det är lite kul och busigt och skönt. Och å andra sidan det här pusslet. Alltså pusslandet, att det liksom introducerar nya saker och det är lite svårt och så här utmanande. Jag tycker ingen av de delarna utvecklas speciellt mycket i det här spelet.
Mm.
Det här fumliga blir liksom inte så fumligt som jag hade önskat att det skulle vara. I början av spelet så ska man ju få ner en kille på moped liksom ner i hålet. Det är typ så roligt det blir liksom. Och det var första banan tror jag.
Mm.
För mig blir det inte roligare än så. Typ. Vissa grejer är kul ibland när någonting flyger liksom jättelångt. Men då är det händer ju inte alltid. Det är ju bara ibland det händer om man råkar dra den snabbt eller någonting. Liksom. Men det var inte så kul som det hade kunnat vara. Det hade liksom kunnat ta det längre också. Lite som det här...
Katamari.
Ja, precis. Katamari Damacy. Att man sväljer jättetora grejer. Att det är liksom väldigt varierande miljöer. Så här. Nu var man liksom i något så här... Någonstans i södra USA och bland typ så här öknen eller steppen liksom och svalde lite så här husvagnar och liksom lite staket och sånt. Och det passar ju för storyn i spelet så här kanske men det rent gameplaymässigt det hade kunnat varit så mycket roligare att ta oss till massa olika platser och kanske ut i rymden någonstans och liksom vad fan som helst typ. Man hade kunnat göra mer referenser också till andra spel och såna grejer liksom. Hade varit kul säkert.
Mm.
Och den här pusseldelen... Det är så lätta pussel tycker jag. Det är inte så kul liksom, att göra de här kasta upp vattnet i den här rollercoaster som är en gång och så här. Liksom, de är inte så roliga typ. Det var väl något ställe, det var just den här med moroten, det var där jag fastnade för att jag fattade inte att... Jag trodde det var något fel på spelet att det blev en bugg att moroten fastnade först. Mm. Men sen när jag läste på Google att så här, någon har satt såhär, det här är ett kul pussel. Då bara, det är ingen bugg. Men då kan jag testa och pussla runt och så fattar jag hur det funkar. Jag ville bara liksom make sure att det inte var någon bugg. Men utöver det tror jag inte att det fastnade. Det var väl någonstans där det var lite mer utmanande. Det var när man skulle göra den här soppan. soppan till fågeln liksom, i ett hus utan att det kom kackelacker och gjorde soppan äcklig. Man skulle också salta soppan och peppra soppan och sådär. Det var väl det enda som var liksom gameplaymässigt svårt. Och kanske också sista bossen där man skulle åka runt utan att bli cementfylld. Men det var väldigt svårt med en oresponsiv mus. Alltså det hade varit lättare tror jag med en annan typ av kontroll. Så det var mest irriterande. Sen tyckte jag inte om den här banan, det var mörkt heller så mycket.
Nej, jag vet inte. Jag tycker som sagt, alltså jag hade inget problem med att det var för lätt. För jag tycker det här känns som en, den sortens spelupplevelse där det är ganska nice att det är lite lätt. Att men det är sån lättsam ton i hela spelet och storyn och det är en så kort upplevelse. Så att det skulle liksom, jag tror liksom att det skulle vara opassande nästan om det var så här större, svårare, komplexa pussel.
Jag tänkte nog att det skulle vara lite mer som typ Angry Birds, att det var så här, det fanns typ 100 banor kanske. Och att efter kanske 20 så var man klar med min grejen liksom. Och att de introducerade svårare grejer och liksom sådär vart eftersom. Men nu var det som att spelet tog slut när det började bli bra typ. Alltså när man fick liksom möjlighet att göra alla de olika pusslarna och gå runt i olika rum i det stora forskningskomplexet. Och sista bossen kom, då var det liksom så här, men nu är spelet slut. För det var då det började bli lite kul tyckte jag. Rent pussel och gameplay mekaniskt.
Jag blev nog så väldigt positivt överraskad av sista biten faktiskt. För att jag trodde att spelet skulle vara ganska slut när du hade nått level 10 och fått din quadcopter. För att eftersom du ser den progressen i slutet av varje bana i början hela tiden. Så tänkte jag att så här, men det här är typ en completion rate för spelet ungefär. Så sen när det var liksom en ganska stor grej efter det som introducerade massa nya balla grejer. Så var jag bara så här, åh fan vad nice. Och tyckte det var en så här jättehärlig bra final.
Mm. Ja, men det var det ju. Det var, men det var nog det med spelet som jag tyckte var bra typ, på riktigt. Så här. Innan det var det väl lite goofy liksom, och lite skönt att svälja saker. Men det blev väldigt lätt repetitivt också.
Mm.
Det var liksom lite ytligt och lite för enkelt för mig att spela, tror jag. Men det som sagt tidigare, det kan ju mycket ha att göra med att jag satt vid en dator och förväntade mig liksom mer en upplevelse så som vi i spelcirkeln brukar spela för typ av spel.
Mm.
Alltså det har kanske lite med förväntningar att göra att, så här, att spela det här efter att ha spelat de andra spelen vi brukar spela, då är det så här, men det här, det, för mig är inte riktigt ett spelsäkert spel heller på det sättet, för det finns inte så mycket djup i storyn eller liksom karaktärerna är inte så distinkta.
Mm.
Det går inte att prata om det på samma sätt. Det finns inte så mycket budskap eller symbolik här liksom heller. Mm. Utan det är ett litet roligt mobilspel som tar slut ganska snabbt också, till skillnad från många andra sådana här evighetsmobilspel.
Mm.
Till exempel ja, men Angry Birds.
Men hur var det? Vad tyckte du om Frog Detective?
Ja, men det tyckte jag om.
Ja.
Det var ju mycket, för det var ju väldigt likt i grafiken. Och det var också så här ful, alltså dialog som var lite, det var lite så goofy liksom och så. Men där, hon hade ju funderat väldigt mycket, hon som skapade det spelet, på karaktärerna, gjort dem väldigt distinkta. Tempot var mycket nicer och det var liksom, ja, det kändes mycket, mycket mer polerat, alltså rent historien och dialogen än vad det här spelet gjorde.
För det är ju ganska likt med det, alltså det du säger typ att det är väldigt, för det är ju också så här, det finns också lite så här gameplay-pusselmoment i Frog Detective, men som är så här superenkla.
Ja, precis. De är ju extremt enkla.
Ja,
alltså det är ju inte, liksom, de behöver inte ens vara med nästan. Vad sa du?
Till och med ännu enklare än det här liksom.
Ja, mycket, mycket mer skulle jag säga.
Och är också så här mest bara, ja men en kort upplevelse med roliga dialoger. Men du tyckte mer om det ändå liksom?
Ja, men det är ju det här är roliga dialoger. Alltså inte nog med att det spelet hade story som var för lång och för mycket och onödigt, tog för mycket plats och volym och tid i spelet liksom. Så var storyn ganska tråkig. Alltså jag brukar ju vara lite så notorisk liksom, läsa igenom alla konversationer och så.
Mm.
Och jag gjorde ju det här, men jag kände verkligen att jag ville klicka bort så fort som möjligt, för det var ganska ointressanta grejer typ oftast. Det var så här, de försökte vara roliga hela tiden och det var typ inte så kul. Och så var det så himla medvetet så här ungdomligt, de höll på och bara så här lol typ i varenda mening och dude och whatever och oh my god och I don't care och så vidare och så vidare. Jag tyckte det är så himla trött på den stilen liksom. Usch. Ja. Och sen konversationsljudet var jättejobbigt också. Alla de här figurerna hade ju samma konversationsljud. Det var så här Det hade kunnat varit olika ljud eller olika frekvenser för olika karaktärer eller någonting. För nu var det som att jag kopplade inte liksom dialogen och det här ljudet med de här ganska fula basic-karaktärsmodellerna som faktiskt fanns. Vilken var en kritik jag hade mot The Haunted Island. Men här var det ännu mer påtagligt. Jag kunde inte koppla ihop det
alls. Men det är sant, liksom. Det vore faktiskt bra om de hade olika ljud. Det skulle vara nice.
Ja, och lite långsammare tempo kanske. Någonting roligare bara dialog, bättre skriven. Det var också lite med förväntningar så här. Men man har spelat Night in the Woods och Wondersong och sådana spel som gör det här jättebra liksom. Och det är också egentligen bara nästan en person som har skapat spelet. Då känner jag så här, men om du ska ha med en sån här grej liksom, då ska jag ju fan göra det bra. Mm. Annars kan jag skippa det bara och fokusera på att göra pussel och så vidare bra istället. Ja, och sen en grej jag tyckte var jättedålig typ. Slutet med dialogen. Alltså dialogen var lite oseriös. Men det var ju typ att den här BK kände sig liksom skyldig och kände mycket skuld över att han hade förstört staden och sådär. Och liksom ville liksom visa sin sorg lite grann för den här tjejen som var dens bästa kompis antar jag. Och då sa den här tjejen så här: don't make your guilt my problem.
Mm.
Och jag fattar att det kanske är lite ironiskt, men jag blev så sur på det. Jag var så här, de är kompisar, vad fan om han är ledsen liksom, över någonting som han har gjort dåligt, då ska ju hon stödja honom. Så och då blev det som att deras relation var så här, bara dålig och ytligen dålig. Så jag brydde mig inte alls om de karaktärerna. Liksom. Mm. Men visst, det fanns vissa små grejer som var roliga här och där. Till exempel det här med att han stoppade in handen i den här jar och så vidare. Mm. Men för det mesta var det ganska tråkigt bara. Vi brukar ju prata lite om spelet har något budskap eller om det finns någon symbolik eller samhällskritik någonstans.
Mm.
Och som jag sa nyss lite att jag tycker kanske inte att det har det jämfört med många spel vi spelar. Men man kan säkert säga någonting i alla fall.
Alltså överlag är det ju verkligen inte så här, spelets mål på något sätt att säga något om samhället riktigt. Det tror jag ingen skulle påstå.
Nej, eller ha någon så här filosofisk debatt eller vad som helst.
De har lite så här, jag vet inte, det är någon som slänger ur sig någonting om att så här, BK är en sån jävla true capitalist och det är därför han förstör allting. Så det är en liten så här, ja men bara en snabb negativ kommentar om kapitalism typ. Men det är också så här, det är mycket möjligt att den som gjort det här är lite så här, kanske vänstervridare eller någonting. Men mest är det ju också bara in line med så här typ kommunist-memes liksom. Jag tror inte det är någon så här seriös kommentar direkt.
Men det har ju typ blivit lite ett så här självsord nästan på internet känns det som.
Ja, alltså,
det är mer ett,
ja. Det är en jargong liksom.
Ja, men en jargong och ett ord som ungdomar använder sig av för att det låter dåligt och för att det andra har använt sig av det på det, samma sätt. Liksom.
Det var ju liksom ingen som helst större analys bakom den kommentaren egentligen.
Nej, jag tror inte det heller. Och det här med att BK ska liksom förstå att han har gjort något fel och liksom inte vara så egoistisk och tänka mer på andra och bli lite mer altruistisk. Det är ju kanske något spelet vill säga, fast det är, alltså, det är så klysch. Alltså.
Ja, mest är det bara att han är en sån, alltså det är hans karaktär liksom, att han är en liten egoistisk fuck-up trashpanda liksom.
Ja. Ja, men när den här Trash King försöker vända liksom BK till sin sida, han så här erbjuder honom en så här chefsposition inom företaget och han ska också få en jar med en pickel i och så vidare.
Mm.
Då blir han ju lite manad och lite så här sugen på att bli ond, eller bli ännu mer ond. Och då var det så här, åh, kommer jag också få health insurance? Mm. Så här, och det, då är det verkligen så här, okej, spelet är från USA.
Mm.
Jobbet erbjuder att man får health insurance utan att behöva betala för det egentligen. Det är väl typ det enda så här OECD-landet som inte har sjukvård. Alltså statlig sjukvård som man inte behöver betala för.
Oj, det vet jag inte så noga. Men antagligen deras sjukvårdssystem är ju helt kaos i alla fall.
Verkligen alltså. Så det tänkte jag på. Och sen, som jag sa tidigare, det här med att tvättbjörnar är jobbiga liksom. Jag antar att det är ett problem på många sätt i stora delar av USA liksom. Men för oss är det ju bara kul i Sverige.
Mm, precis.
Men vi ska inte skratta så mycket, vi som inte vet.
Nej.
Nej, skoja. Vad tänkte du säga?
Nej, men det känns också, tvättbjörnar känns ju som att det är mycket, alltså, mycket av en karaktär i många, i mycket popkultur liksom. Jag tror inte det kommer så mycket från att så här, han vill highlighta problemet att de smutsar ner i USA så mycket som att så här, tvättbjörnar är roliga.
Ja, nej, men det stämmer nog. Men de är ju väldigt kopplade till skräp generellt. Liksom. Ja. Alltså sopor menar jag.
Mm.
Det är någonting som för mig känns obekant i alla fall.
Mm.
Men där är det väl ganska givet. Liksom.
Mm.
Nej, jag håller med. Det var nog ingen så här liksom, att han ville liksom, starta debatt eller någonting.
Nej.
Jag tänkte också på det var mycket om aliens i den här Trashopedia. Tänkte du på det?
Ja, men det var det.
Varför det? Liksom, det kanske Ben Esposito som gjort spelet kanske känner sig rädd för aliens eller någonting.
Det var väl mer att säga, men det är som sagt i Trashopedia är ju typ gjort från BKs synvinkel.
Ja.
Så det är väl han som är lite paranoid om aliens eller något. Men mest tror jag där också är en sån här grej, så att det är väl lite kul att han tror på aliens.
Mm. Ja, men då är det väl dags att sätta betyg på det spelet då.
Mm.
Det har kommit till den punkten faktiskt, precis i slutet av podden. Och på Metakritik så har det fått lite olika beroende på plattform. På PS4 har det fått genomsnittet 75 av 100. PC 77 av 100 tror jag. Och på iOS har det fått 83 av 100. Och på Xbox One, konstigt nog, fick det genomsnittet 87 av 100. Mm. Jag vet inte varför Xbox One och PS4-betygen skiljer sig så mycket.
Nej.
Det är liksom mer än 10% däremellan.
Det är väl för att de som spelar Xbox One inte har några andra bra spel att jämföra med.
Ouch. Ja, men kanske. Ja. Det är väl inte jättestort med indie-spel på Xbox? Eller är det bara jag som inte vet?
Jag vet inte heller, men det är ju så här... Hela Xbox One känner jag bara att jag vet ingenting om, för det är ingen jävel som har en.
Alltså... Förutom Sunny och Jonathan. Och...
Ja, de men.
Jag tror det.
Sjukt.
Det är ett stort meh, liksom.
Ja, men det känns faktiskt, den har verkligen inte gjort impact här. Jag tror att den är rätt stor i USA.
Ja, men det tror jag verkligen att den är.
Men, nej, jag vet inte. Den känns verkligen lätt att glömma bort.
Faktiskt. Men det var väl att den liksom kom ut väldigt sent i Europa och så här. Den fick ingen, alltså... Det saknar en massa stöd och liksom
jag tänker väl mest på att så här, PS4 har så mycket bättre spel också. När det väl är exclusives till någon konsol så är det ju PS4 exclusives mycket bättre än Xbox exclusives. Mm. Jag vet inte, det är väl om man gillar Halo-spelen, kanske det finns några balla Halo-spel till Xbox One, men annars vet jag inte varför man skulle skaffa en Xbox One liksom.
Nej, jag kan inte heller komma på någon så här exclusive som är jättespännande faktiskt.
Nej.
Jag gillar ju Halo, men inte så mycket liksom. Alltså jag menar, PS4 Exclusives är ju oftast jättebra liksom.
Mm. Eller i Bloodborne.
Är det...
Det är PS4 Exclusive.
Jaha, ja men sådär. Men vi i Spelcirkeln var ju som vanligt lite mer kritiska och sura än vad resten av spelmediet, spelbranschen och kritiker och journalister är.
Mm.
Och ditt betyg Leo, för det här spelet, det var ju på Spelcirkelträffen för en vecka sedan 8 av 10.
Ja.
Och du står fast för ditt beslut.
Ja då.
Har du något att säga där? För det är ju, vår gräns här i Spelcirkeln är ju om ett spel får minst 8 av 10 av alla liksom, genomsnittligt, då får du ju en Spelcirkeln-stamp så att man rekommenderar spelet. Känner du liksom, personligen då att du skulle rekommendera det här eftersom du gav det 8 av 10?
Ja, men verkligen. Alltså, jag tycker det är, liksom, det är en kort, härlig upplevelse. Jag var positivt överraskad. När jag började spela, det var någon kväll sådär, och jag tänkte att jag skulle bara börja egentligen. Tänkte kanske inte spela klart, men jag bara liksom fastnade och bara, nu är jag vill spela med liksom. Och så körde jag igenom hela till slutet. Och sen när jag hade gjort det så kände jag att, åh vad kul jag hade.
Ja men mysigt, jag hade nog också, som sagt, det var roligare att skaffa det till iPad.
Mm.
Eller att spela, nu är min mobil skitdålig, men på mobilen liksom, på vägen till jobbet eller sådär liksom. Mm. Det hade passat någon bana då och då liksom. Men nu var det så, det var helt fel för mig att spela det här så som det var. Så mitt betyg blev betydligt lägre.
Mm.
Det lägsta jag har gett tidigare i Spelcirkeln är till det här Triberbruck, som både du och jag inte gillade så mycket, eller ingen annan heller.
Ingen gillade Triberbruck. Ja.
Och det gav jag 57%. Och det var ganska generöst, för det var ett dåligt spel. Men jag hade ganska kul med det, och Laura och jag spelade tillsammans. Mm. Varför betyget ändå blev så pass högt att det nästan var 3 av 5, liksom.
Mm.
Men det här spelet, det är ju bättre, alltså rent objektivt är det ett bättre spel liksom. Det är mer polerat och det gör väl ganska bra i alla fall liksom. Mm. Så jag funderar på att ge det typ så här 3 av 5 liksom, vilket motsvarar, det blir motsvarande då 60%.
Mm.
Å andra sidan hade jag inte så kul med det. Jag hade mindre kul med det här med Truberbrook till exempel.
Mm.
Så jag landade på 58% faktiskt här, 1% högre än Truberbrook-betyget.
Ja.
För jag tycker att det här spelet lämnar inte något intryck på mig liksom, egentligen alls.
Mm.
Och ja, men det har mycket att göra med hur man spelar, hur jag spelar det tror jag faktiskt. Men också att storyn tog för alldeles mycket, det var det sämsta med spelet tror jag. Storyn var så dålig, tråkiga karaktärer och tog för alldeles mycket plats i spelet.
Mm.
Det var liksom, kom igen så här. Alltså, spelmekaniken och banorna hade kunnat få vara som de var liksom. Men jag hade bara tryckt bort all story så hade jag gillat det här spelet bättre tror jag.
Mm. Mm.
Och det är ändå så här, jag brukar ändå vara ganska förlåtande, jag liksom läser igenom så här. Jättelånga konversationer i så här rollspel och grejer. Men jag tror att jag är uppväxt lite så att jag liksom gillar så här långa, lite mer seriösa monologer nästan. Alltså så här BioWare-spel och sånt.
Ja, här är ju bara oseriösa dialoger hela tiden.
Ja, men precis. Och jag har haft lite svårt för det när det har varit så här Wondersong och Night in the Woods och så där till en början.
Mm.
Men sen när jag spelat har växt på mig och jag har förstått att det finns någonting bakom det här ytliga liksom, ungdomliga språket och karaktärerna faktiskt är väl genomarbetade. Då har jag liksom gillat det ändå. Men i det här spelet så finns det ingenting sånt. Det är bara ytligt ungdomligt och tråkigt. Mm. Eller, ja. Så det har ju lite med mig att göra kanske också.
Ja, jag bara älskar hur gubbig du låter när du säger att men det här ytliga ungdomliga språket, det är inget bra.
Ja, men jag har lite svårt för det tror jag. Ja. Men jag tror att det kan att göra med att jag växte upp utan tv. Mm. Jag hade ju inte så mycket tecknat att kolla på när jag växte upp.
Mm.
Jag hade typ 1, 2 och 4 liksom. Ja. Så jag har liksom inte, det har inte den där kulturen så mycket, alltså meme-kulturen och allt det där, det har jag typ aldrig fattat liksom.
Memes, ungdomligt.
Ja, nej, men det är kul, jag vet att det är kul och det kan vara kul, men jag har inte det, jag går inte till det självmant liksom, om man säger så, och liksom ja, men det är inte plockar inte upp det själv liksom.
Nej, det är inte en jargong du är liksom i riktigt.
Nej, nej, jag tror inte det. Jag är mer torr liksom. Jag gillar att läsa så här långa grejer i böcker i liksom Baldur's Gate eller liksom sånt. Det är sånt jag växt upp med typ. Så här beskrivningar i typ Age of Empires och sånt liksom. Det tycker jag är kul. Lite mer fakta typ. Så att det är ju mitt fel egentligen att jag ger ett så lågt betyg delvis. Jag spelar på fel sätt och jag förstår inte den här jargongen liksom. Så att om jag hade varit mindre objektiv och bara utgått från mig själv, då hade jag nog gett spelet mycket lägre än 58%. Men jag vill försöka vara lite så här objektiv eftersom spelet ändå funkar bra och så här, det är som vi sa tidigare, ett tajt paket. Ja, och genomsnittet för alla i spelcirkeln, vi 8 personer eller vad det var, eller 9 personer var det. Det var 71 av 100 då. Så det når alltså inte upp till 8 av 100, eller nej, 80 av 100. Som är att det får en spelcirkelstamp att vi som spelcirkeln allihopa gemensamt kan rekommendera det spelet. Den som gav det lägst, det var Jonathan som gav det 4 av 7.
Ja, jävlar. Vilket, av 7.
Ja, det motsvarar 57%. Så var 1% mindre än vad jag och Oliver gav då. För jag och Oliver gav samma till det här spelet. Och jag tror att det är för att han tänker lite annorlunda på betyg. Han tänker liksom att så här 5 av 10 typ ish, liksom att det är ganska bra typ. Medan för mig är 5 av 10 ganska dåligt. Så det är lite olika där. Alla får ju sätta sin eget betyg. Vilket är lite konstigt att vi sen blandar ihop det i samband. Men ändå, liksom, det är så vi gör. Så när ett spel väl får 8 av 10, då kan man ju räkna med att det förmodligen kommer vara jävligt bra. Liksom. Ja. Vi har ju bara 3 spel hittills som har fått det, tror jag. 3 eller 4 spel. Ja, och du och Jimmy gav det högsta och ni gav det 8 av 10. Båda två. Då har vi kanske inte jättemycket mer att säga om det här spelet.
Nej.
Det känns som att när jag är med så brukar vi babbla hur mycket som helst om alla spel. Det brukar ta typ 2 timmar att prata, men nu har det gått ganska snabbt ändå.
Ja, men kort spel och bara 2 pers, så det är väl ganska logiskt.
Ja, det ska inte bli för babbligt liksom. Nästa spel vi kommer spela med spelcykeln då, det är ett lite längre spel. Där det finns lite mer story och lite mer fokus på det då, tror jag i alla fall. Det heter Contradiction...
Telling Lies?
Nej, inte Telling Lies, det var det andra spelet. Spot the Liar, va? Contradiction Spot the Liar. Och det är ett FMV-spel, Full Motion Video, vilket betyder att de har filmat riktiga skådespelare, sen har de stoppat in det i en spelvärld. Så att det kommer vara mycket liksom filmsekvenser med riktiga skådespelare, liksom. Inte bara rösterna utan visuellt också. Och vi har aldrig spelat ett FMV-spel tidigare. Och det var ju något som kom på 90-talet men som har fått en liten revival de senaste decenniet kanske, eller 5-6 åren kanske i alla fall. Så det ska bli kul att testa. Det har ju fått väldigt höga betyg verkar som. Och det är lite längre liksom. Det tar väl kanske åtminstone 7 timmar att spela igenom och sådär. Så att det ska bli kul. Och om ni där ute vill spela samma spel som vi gör så är ni varmt välkomna och börja spela Contradiction Spot the Liar nu. Det finns på Steam och sådär. Jag är osäker på om det finns på PS4 och Xbox och sådär. Men ja, på Mac finns det också. På, jag tror det finns till iPhone och iPad alltså.
Jaha.
Ja. Och det har ju nästan alla. Så det ska bli kul. Är det någonting mer du vill säga, Leo?
Nej, det tror jag nog inte.
Härligt. Tack för att du inledde den här podden förresten.
Ja.
Det var supernice.
bara lite läskigt.
På tal om vår sponsor här, Bottershop, vill jag bara säga avslutningsvis att det kommer ju ske lite förändringar där nu. De liksom bygger en ny lokal och grejer och så. Och skulle egentligen kanske öppnat den nu för någon månad sedan eller sådär. Men corona satte stopp för det. Men vi hoppas att det blir någon gång i sommar eller någonting. Det vore superkul att ha spelturneringar där, så det är lite större utrymme och det kommer bli lite, det kommer bli nice tror jag. Så vi kommer ha någon, vi har inte haft spelturnering sedan december 2018 eller sånt där.
Oj, ja.
Så jag hoppas att vi kan ha det liksom framåt sommar, höst någonting i alla fall. Spela något kul spel liksom i de nya lokalerna sen när de kommer öppna. Så att ni vet allihopa, vi hör av oss på Instagram och Facebook och allting, allt vad vi, där vi finns liksom. Men annars, tack för oss och kom ihåg att inte bara spela spel dessa tider utan också
prata spel.
Nice. Hej då!
Hej då!
Det är en podd, en spel, vi heter Spelcirkeln.
Aha.
Det är en podd om dator- och tv-spel faktiskt.
Ah, fan, vad kul!
Ja, så vi har, det här är vårt 35:e avsnitt nu.
Det är sant!
Mm.
Fan, måste in och lyssna på.
Ja, om du gillar spel så...
Jag älskar spel.
Nej, vad spelar du själv nu då?
Det blir mest konsol.
Vad då för något?
Det har blivit mycket PlayStation, men egentligen så är jag en Nintendo-kille.
Ah, ja.
Men...
Du har ingen Switch då, eller?
Nej, jag har inte det.
Nej.